I don't think that we will go through all the passages that speak of the angel of the Lord.
Jag tror inte vi ska se på alla de ställen som talar om Herrens ängel.
But if you would like to look up some of them,
men om ni vill slå upp några av dem,
I'll just give you a list of the passages.
Kan jag ge er en förteckning på några av dem eller de flesta?
The next one I was going to look up was Genesis 22, verses 1.
Nästa vi skulle se på var första Mosebok 22, vers 1.
And 11 to 16.
Och 11, vers 11 till och med 16.
Then Exodus 3.
Sedan andra Mosebok 3.
Verses 2 to 6.
Verserna 2 till 6.
Judges 6, 20 to 24.
Domarboken 6, 20 till 22.
And then Judges 13.
Och domarboken 13.
Verse 3.
Vers 3.
9.
Vers 9.
13.
Vers 13.
16.
16.
20.
20.
And 22.
22.
And Zechariah chapter 3, verse 1.
Och Zechariah 3:1.
And Malachi chapter 3 verse 1.
On Malachi 3 verse 1.
All of these passages speak of the angel of the Lord.
Alla dessa ställen talar om Herrens ängel.
But the last one which speaks of the angel of the covenant.
Med undantag för det sista som talar om förbundets ängel.
And every one of these passages calls the angel of the Lord either God.
Och vart och ett av dessa ställen talar kallar Herrens ängel antingen för Gud.
Or Yahweh.
Eller för Yahweh.
And this name Yahweh is never used of any heathen god.
Och detta namn Yahweh används aldrig om någon hedna gud.
So it is the word which the name which is reserved for the true God alone.
Utan det är det ord som endast kan användas om den sanne guden.
So we have in these passages an angel who is sent by Yahweh.
Vi har alltså i dessa ställen en ängel som är utsänd av Yahweh.
And he is himself called Yahweh.
Och som själv kallas Yahweh.
So it's clear from these passages that there are two persons who can have the name which belongs to no one but God.
Så vi ser alltså av dessa ställen att det finns två personer som kan ha det namn som endast hör till Gud.
There are also some passages in the Old Testament which are Trinitarian.
Och det finns också en del ställen i Gamla Testamentet som är trinitariska.
Which mention three persons who are divine.
Som talar om tre personer som är gudomliga.
One of those passages is found in Isaiah 48.
Ja, ett av de ställena finns i Jesaja 48.
From verses 12 to 16.
Verserna 12 till 16.
There a person speaks who is obviously God.
Där talar en person som uppenbarligen är Gud.
He says in verse 12 that he is the first and also the last.
Han säger i vers 12 att han är den första, jag är också den sista.
Which is the way God is described.
Och så beskrivs ju Gud i Bibeln.
And he claims to be eternal.
Och han gör anspråk på att vara evig.
And then in verse 16 he says,
och så säger han i vers 16,
the Lord God and his spirit has sent me.
Herren Gud och hans ande har sent mig.
So here is a person who claims divine attributes.
Här översätts det inte riktigt korrekt i kyrkobibeln. Men denna person alltså gör anspråk på gudomliga egenskaper.
Says that he was sent by God.
Och han säger att han är sänd av Gud.
And that the spirit of God joins in this sending.
Och att Guds ande har del i detta sändande.
In that connection we might look at all the passages which speak of the Holy Spirit as a person.
Och i detta sammanhang kan vi se på ställen som talar om den helige ande som en person.
In Genesis 3, for example, the Lord says that my spirit will not always strive with, Genesis 6 rather, the Lord says that my spirit will not always strive with man.
I första Mosebok 6 står det ju att min ande ska inte alltid förbliva hos människan.
And in 2 Samuel 23, verse 2.
Och andra Samuelsboken 23, vers 2.
David says that the spirit of the Lord spoke through him.
Säger David att Herrens ande har talat genom mig.
In Isaiah 63, verse 10.
Och Jesaja 63, 10.
God says that the children of Israel vexed or grieved his Holy Spirit.
Säger Gud att Israels barn har förargat hans ande.
In these passages then the Holy Spirit is spoken of as someone who strives, who has a will.
Och i detta ställe framgår det att den helige ande har en vilja.
Who speaks.
Att en person som talar.
And thus has an intellect.
Som alltså har ett intellekt.
And who can be grieved and vexed.
Och att han kan bli förargad, kan bli förtörnad.
And thus is a real person.
Som alltså är en verklig person.
In Isaiah 61, verses 1 to 9,
och i Jesaja 61, vers 1 till 9,
we have a prophecy which Jesus quotes in the synagogue of Nazareth in Luke chapter 4.
Så har vi en profetia som Jesus citerar i Nasarets synagoga enligt Lukas 4.
And of which Jesus said that this passage was fulfilled in him.
Och Jesus säger ju där att detta avsnitt är uppfyllt på honom.
The speaker here again identifies himself in verse 8 as being Yahweh.
Och den som talar här identifierar sig i vers 8 så som Yahweh.
So he claims this divine name for himself, which is given all to no one but to God.
Så han gör alltså anspråk på detta gudomliga namn som inte kan bäras av någon annan än av Gud.
And in verse 1 he says that he was anointed by Yahweh.
Och i vers 1 så heter det att han var smord av Yahweh.
And he says also that the spirit of the Lord,
han talar också om Herrens ande,
as someone who is distinct from the Lord,
som en person som är skild ifrån Herren.
We clearly have here then a trinitarian passage.
Så här har vi klart en trinitarisk text.
At this point it might be well to refer once more also to the Jewish understanding of the word of the Shema.
Och i det här sammanhanget kan vi kanske påtala hur judarna har uppfattat Shema.
Missouri Synod pastor Nathaniel Friedman,
then Missouri Synod's priest Nathaniel Friedman,
who was himself a Jewish rabbi before he became a Lutheran pastor,
som själv var en judisk rabbin innan han blev en luthersk präst,
wrote a book, a pamphlet,
skrev en mindre bok,
on the doctrine of the Trinity,
om läran om treenigheten,
which he used in his work among the Jews.
Och denna bok använde han för sin judemission.
And in this book he uses only Old Testament passages to prove the doctrine of the Trinity.
Och i denna bok så använder han sig bara av gammaltestamentliga texter för att bevisa treenigheten.
But he uses one passage which we hardly ever think of as being a Trinitarian passage.
Och då använder han en text som vi aldrig kanske har tänkt på kunde användas för treenigheten.
It is the so-called Shema of the Jews.
Det är den så kallade Shema, judarnas Shema.
Which is the Jews' confession of faith.
Det är alltså judarnas trosbekännelse.
It is the passage which you're all familiar with.
Och det är ett ställe som ni alla känner till.
Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord.
Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en.
Now, Friedman quotes a Jewish rabbi.
Nu citerar Friedman en judisk rabbin.
On this, who commented on this passage?
Som har kommenterat detta ställe.
In Hebrew, the passage reads, "Yahweh, our God."
Man tar ordagrant så står det Yahweh, vår Gud.
Yahweh, and then Echad.
Och Yahweh, och så det hebreiska ordet Echad, en enda.
And one of the Jewish rabbis who lived 200 years after the time of Christ,
och en judisk rabbin som levde 200 år efter Kristus,
commenting on this passage said,
sa om detta ställe i sin kommentar,
there are three names mentioned here.
Här finns det tre namn nämnda.
And he says, how can three be one?
Hur kan då tre vara ett?
And are they truly one because we say they are?
Är de i verkligheten en när vi säger att de är det?
Only by the revelation of the Holy Spirit will we ever understand this.
Bara genom den helige andes uppenbarelse kan vi någonsin förstå detta.
Now let me repeat that once more.
Ska jag upprepa det här en gång till?
And remember that this is a Jewish rabbi who lived after the time of Christ who commented on these words.
Kom ni ihåg att det alltså var en judisk rabbin som levde 200 år efter Kristus som sa detta om denna text.
And this man says there are three names mentioned in this passage.
Denna man sa att det är tre namn nämnda här, Yahweh, för det andra vår Gud, för det tredje Yahweh.
How can three be one?
Hur kan då tre vara en enda?
And are they really one because we say they are?
Är de verkligen en enda bara därför att vi säger att det är så?
Only by the revelation of the Holy Spirit will we ever understand this.
Bara genom den helige andes uppenbarelse kan vi någonsin förstå detta.
I would just ask you, does that sound like a Unitarian speaking?
Låter det här som en unitarians yttrande?
Or does it sound like a Trinitarian?
Eller låter det som en trinitarians yttrande?
It certainly sounds the way a Christian would speak about the three persons in the one God.
Förvisso låter det som en kristen skulle yttra sig om de tre personerna I den enda guden.
The dogmaticians have always seen also a reflection of the Trinity in the threefold holy of Isaiah.
Också, pardon mig, mister.
Trisagion, the holy, holy, holy.
Yeah, yeah. How did you start it?
Oh. So the dogmaticians have always seen a reference.
Dogmatikerna har alltid sett en anspelning på treenigheten I det trefaldiga heliga Jesaja 6.
This is surely a vague reference.
Det är naturligtvis en svag anspelning.
But in the light of Isaiah, the context in Isaiah,
men I ljuset av hela sammanhanget I Jesaja boken,
this is certainly not impossible.
Så är det förvisso inte omöjligt.
Because we saw that Isaiah speaks of a divine person who said that the Lord and his spirit had sent him.
Vi har ju sett att Jesaja talade om en gudomlig person som sa att Herren och hans ande har sänt honom.
More striking really is the Aaronic benediction.
Men mera slående är ju den aronitiska välsignelsen.
The threefold blessing may very well be an indication of the Trinity in the Old Testament.
Den trefaldiga välsignelsen kan mycket väl vara ett vittnesbörd om treenigheten I Gamla testamentet.
That is all the more likely when we look at the content of the blessing.
Och det blir mer troligt om vi ser på sammanhanget för välsignelsen.
There is actually a very close relationship between the threefold blessing and the three articles of the creed.
Det är I själva verket ett nära samband mellan de tre välsignelserna och de tre trosartiklarna.
See, the first part of the benediction says the Lord bless thee and keep thee.
I första delen säger ju Herren välsigne dig och bevara dig.
In the first article we talk about the preservation of the Lord.
Och I första trosartikeln talar vi om hur Herren bevarar.
The second part of the benediction says the Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee.
Och I andra delen av välsignelsen säger ju Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig.
But the grace of God, as we know from the whole Bible, comes to us through Jesus Christ.
Och Guds nåd kommer ju till oss som vi vet av andra trosartikeln genom Jesus Kristus.
It is only in Jesus that God is gracious to us.
Det är bara I Jesus som Gud är nådig mot oss.
And so the second part of the benediction may very well be a reference to the work of the second person of the Trinity.
Och så kan andra delen av välsignelsen mycket väl vara en anspelning på andra personens verk I treenigheten.
And the third part of the blessing says the Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace.
Och den tredje delen av välsignelsen säger ju Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid.
And we know that peace comes to us only through faith.
Och vi vet ju att friden kommer till oss bara genom tro.
Being justified by faith, we have peace with God.
Genom att vara rättfärdiggjorda, genom tro har vi frid med Gud.
And so faith is given to us by conversion. Peace is given to us through conversion.
Och frid ges ju åt oss genom omvändelsen.
And conversion is the work of the Holy Spirit.
Och omvändelsen är den helige andes verk.
So certainly a New Testament Christian will think of the three persons of the Trinity when he hears the three parts of the benediction.
Så förvisso vill en nytestamentlig kristen tänka på treenigheten och de tre trosartiklarna när man hör välsignelsen.
Many also see an indication of the Holy Trinity in Genesis 1 verses 1 to 3.
Och många ser också en anspelning på treenigheten I första Mosebok 1 verserna 1 till 3.
In the first place, the word for God in Genesis 1 in the original Hebrew is a plural word.
För det första så är det hebreiska ordet för Gud, Elohim, ett ord av pluralitet.
But it is used with a singular noun.
Men det används ju med ett verb I singularis.
And then the next verse speaks of the Spirit of God that moved upon the face of the waters.
Och nästa vers talar ju om anden som svävade över vattnen.
Modern translations often translate this as a tempestuous wind blew over the surface of the water.
Moderna översättare har istället för Guds ande en våldsam stormvind.
Which blew over the surface of the water.
Som blåste över vattnets yta.
But the verb that is used there is not the word for blow.
Men det ord som här används, det är inte ordet för blåsa.
And it is much more fitting, much more in keeping with the content to speak of this with this spirit of God as a real person.
Utan det passar mycket bättre samman med att här talas om Guds ande som en verklig person.
And when the third verse said that God says that God said, "Let there be light,"
och när sedan tredje versen säger att Gud sa det var det ljus,
that may very well be a reference to the activity of the second person of the Trinity.
Så kan detta mycket väl vara en anspelning på den andra personens aktivitet,
especially in the light of John chapter 1 verses 1-3.
I synnerhet i ljuset av Johannes 1 vers 1-3,
where it says, "In the beginning was the Word."
Där det heter, "I begynnelsen var ordet."
And it says that by the word all things were made.
Och då det heter genom ordet har allt blivit till.
So this certainly again from the standpoint of the New Testament might be viewed as a reference to the Trinity.
Så återigen utifrån Nya Testamentet kan man se på detta som en anspelning på treenighet.
There are many passages in the Old Testament that use a plural verb when they speak of God.
Det finns många ställen i Gamla Testamentet som använder ett ord i pluralis när det talar om Gud.
Sometimes plural adjectives are used in speaking of God.
Och ibland använder man adjektiv i pluralis när man talar om Gud.
Now it may be true that these are plurals of majesty.
Det kanske kunde tänkas att det är frågan om pluralis majestatis.
But in the light of the clearer passages of the New Testament that we looked at earlier,
men i ljuset av de klara ställen i Nya Testamentet som vi har sett på tidigare,
it is surely not right to insist that this is nothing more than a plural of majesty.
Så är det förvisso inte rätt att bara säga att det här inte är någonting mer än pluralis majestatis.
Because there are some passages as we saw,
för det finns vissa ställen som vi har sett,
which make it very clear that the idea of a plurality of persons in God,
som gör det mycket klart att tanken på en pluralitet av personer i den enda guden,
and thus that this idea was not unknown to the people of the Old Testament,
och att denna tanke inte var okänd för Gamla Testamentet.
Now if modern scholarship says that this is impossible,
när nu moderna forskare säger detta är omöjligt,
we will not forget that they also say that it is impossible that Jesus used the words Father, Son and Holy Ghost.
Så ska vi inte glömma att de säger också att det var omöjligt för Jesus att använda orden Fadern, Sonen och den helige Ande.
Now the passages from the New Testament are so familiar to us that I'm not going to refer to them.
Alla ställen i Nya Testamentet som nu talar om treenigheten är så bekanta för oss att jag behöver inte ta upp dem här.
But sometimes there are some passages which we don't recognize as Trinitarian immediately.
Men ibland finns det en del ställen som vi inte känner igen som vittnesbörd om treenigheten utan vidare.
Where the Trinity is, however, just as clearly spoken of as in the baptismal formula.
Men där i själva verket treenigheten är omtalad lika klart som i dopformeln.
There too, I'm going to skip some of these passages because we don't have time to look at all of them.
Jag går tiden så fort att jag måste gå förbi en del av dessa ställen.
But I would just suggest that you look at First Corinthians 12 verses 4-6 sometime for yourself.
Men du kan ju själv någon gång slå upp första Korinthierbrevet 12 vers 4-6.
Or Ephesians 1:3-14.
Eller Efesierbrevet 1:3-14.
Where you will clearly see a Trinitarian construction in the passage.
Där du ser en klar trinitarisk uppbyggnad av texten.
Yesterday we spoke much of the passage from Ephesians 4 that speaks of the unity of the church.
Och igår talade vi mycket om Efesierbrevet 4 som talar om kyrkans enhet.
There are two, the structure of the passage is Trinitarian.
Där också är ställets uppbyggnad trinitarisk.
It speaks of one spirit.
Det talar om en enda ande.
One Lord.
En enda Herre.
One God and Father.
Och en Gud och Fader.
But what is important to stress in our time,
men vad som är viktigt att betona i vår tid,
is the distinction between the persons of the Trinity.
Är att betona skillnaderna mellan personerna i treenigheten.
Because of the steady drift toward modalism.
Med tanke på att man nu glider iväg mot modalism.
There is one difficult passage in the New Testament, however, that we need to look at.
Det finns emellertid ett svårt ställe i Nya Testamentet som vi måste se på.
Because it probably is the only passage that could be quoted in favor of modalism in the New Testament.
Ty det är det enda ställe som man möjligtvis kunde citera till försvar för modalismen.
It is the passage in 2 Corinthians chapter 3, verse 17.
Det är andra Korinthierbrevet 3, vers 17.
Where it says that the Lord is the Spirit.
Där står det att Herren är anden.
The word Lord is usually applied by the Apostle Paul to the Lord Jesus.
Ordet Herren, Kyrios, används ju regel av Paulus om sonen, om Jesus.
And if we understand the word Lord there as a reference to Jesus,
om vi förstår ordet Herren här som en anspelning på Jesus,
then we have a real difficulty.
Då kommer vi i ett väldigt problem.
Because it says the Lord is the Spirit.
För det står ju Herren är anden.
And if the Lord is Jesus,
och om nu Herren är detsamma som Jesus,
then this says Jesus is the Spirit.
Då står det här att Jesus är anden.
And that would create a real problem for us.
Och det skulle ju skapa ett verkligt problem för oss.
Because we always say that the Son is not the Holy Ghost and the Holy Ghost is not the Son.
Vi säger ju att sonen är inte den helige ande och den helige ande är inte sonen.
But we must remember that the word Lord is the translation of the Hebrew word Yahweh.
Men då ska vi komma ihåg att ordet Herren, Kyrios, är en översättning av det hebreiska Yahweh.
Our English translation of this passage is a little better than your Greek translation. Your Swedish translation.
Den engelska översättningen är i detta fall något bättre än den svenska.
But it still is not exactly what it ought to be.
Men den är alltjämt inte så exakt som den borde vara.
Our English translation says, the Lord is that spirit.
Vår engelska översättning säger, Herren är den anden.
What it really ought to be is, that spirit is the Lord.
Att den att anden är Herren.
I'm sorry. That Lord is the Spirit,
rather. Ja, alltså att det bör vara att den Herren är anden.
And the reference is to the previous verse.
Och då syftar det på föregående vers.
Where it says, when it, which is a quotation from the Old Testament.
Där vi har ett citat från Gamla Testamentet.
Which says, whenever he turns to the Lord, the veil is taken away.
Där det heter, när det en gång omvänder sig till Herren, tages täckelset bort.
And then the article before Kyrios.
Sen bestämda artikeln från Kyrios
is what we call in grammar the article of previous reference.
Är vad man i grammatiken kallar för artikel för föregående anspelning.
In other words, what Paul is saying is the Lord that is spoken of in verse 16.
Med andra ord säger Paulus att den Herre som det talas om i vers 16
is not the Lord, is not the Son of God,
är inte Guds son,
and not the Father,
och inte Fadern,
but the Spirit,
utan anden.
In other words, what he is saying in verse 17 is the Lord who is spoken of in verse 16 is the Holy Ghost.
Med andra ord, vad som står här är den Herre som det talas om i vers 16, det är den helige anden.
See, the word Yahweh can be applied to all three persons of the Holy Trinity.
Till det hebreiska Yahweh kan ju användas om alla tre personerna i gudomen.
And verse 17 does not speak of Jesus at all.
Och vers 17 talar inte här om Jesus alls.
But Paul tells us by revelation that in this Old Testament passage,
utan Paulus säger oss att genom uppenbarelse vet han att detta gamla testamentliga ställe,
the word Yahweh is a reference to the Holy Ghost.
Där är ordet Yahweh en anspelning på den helige ande.
It does not say Jesus is the Spirit.
Det står inte Jesus är anden.
It just says the Lord is the Spirit.
Utan det säger Herren är anden.
In this particular passage.
På detta ställe.
Because it is very clear from many, we know that we must interpret that way.
Vi vet att vi måste tolka det på detta vis.
Not only from this immediate context.
Inte bara från denna närmare kontext.
But also from all those passages in the Bible where Jesus clearly says that the Holy Spirit is someone different from himself.
Utan också från alla de andra ställena i Nya Testamentet där Jesus säger att den helige ande är en person skild från honom själv.
Jesus, for example, says to his disciples,
Jesus säger till exempel till sina lärjungar,
I will send you another comforter.
Jag ska sända till er en annan tröstare.
Even the Holy Spirit.
Nämligen den helige ande.
So he says, I am going to go away.
Han säger, jag ska gå bort.
And when I go away, I'm going to send you another comforter.
Och när jag går bort så ska jag sända till er en annan tröstare.
Where he clearly says the Holy Spirit is someone different from himself.
Därmed säger han klart att den helige ande är någon annan än han själv.
In one passage he said to the Jews, I do not bear witness of myself.
Och i ett annat ställe säger han till judarna, jag bär inte vittnesbörd om mig själv.
He says, there is another who bears witness of me.
Han säger, det finns en annan som bär vittnesbörd om mig.
And then he makes clear that the other one who witnesses of him is the Father.
Och så gör han klart att den andra som vittnar om honom är Fadern.
And those verses then clearly indicate that Jesus is distinct from both the Father and the Holy Ghost.
Och så visar alltså dessa verser att Jesus själv är skild ifrån både Fadern och den helige ande.
And there are many familiar passages which clearly make that distinction also.
Och det finns många bekanta ställen som också klart gör denna skillnad.
Jesus, for example, says, I will send the Spirit to you from my Father.
Jesus säger till exempel, jag ska sända anden till er från Fadern.
And though that passage clearly distinguishes the three persons from each other.
Och detta ställe skiljer alltså de tre personerna från varandra.
He makes a clear distinction between himself and the Father and the Holy Ghost.
Han gör en klar skillnad mellan sig själv och Fadern och den helige Ande.
One other thing that might help us to understand this a little better,
en sak till som kan hjälpa oss att förstå det här lite bättre,
is that we keep in mind the grammatical meaning of the word person.
Är att vi kommer ihåg den grammatiska innebörden av ordet person.
I don't know a great deal of Hebrew, of Swedish grammar.
Jag vet inte så mycket om svensk grammatik.
But in English we speak of the first and second and third person of the verb.
Men i engelskan talar vi om första, andra och tredje personen för verbet.
You still use that? Do you use it often?
I think so.
And the first person is the person who speaks.
Och den första personen, det är alltså den person som talar.
And the pronoun is always, for that person is always I.
Och pronomenet för den första personen är alltså jag.
The second person is always the person spoken to.
Och andra personen är den person man talar till.
And the pronoun for that person is always you.
Och pronomenet för den personen är du.
And the third person is the person spoken of.
Och den tredje personen är den person man talar om.
And that person is always indicated by the pronoun he or she.
Och den personen anges med prepositionen han eller hon.
And when we have a plurality of persons, we use what plural pronouns. When we have a plurality of persons, we use plural pronouns.
Ja, och när det är pluralis så har vi pronomen i pluralis.
Jesus says, if a man love me,
Jesus sa, om en människa älskade mig,
he will keep my word,
så skulle hon hålla mina ord,
and my Father will love him,
och min Fader skulle älska honom,
and we will come to him,
och vi skulle komma till honom,
and make our abode with him,
och bo hos honom.
Now if Jesus and the Father are the same person,
om nu Jesus och Fadern är samma person,
you ought to say, my Father will love him,
så skulle man säga, min Fader ska älska honom,
and I will love him,
och jag ska älska honom,
and I will come to him.
Och jag ska komma till
But
honom.
Certainly not we will come to him.
Men man kan inte säga att vi ska komma till honom.
And so Jesus says, I will send the Holy Spirit to
you. Men Jesus säger, jag ska sända den helige ande till er.
I will send him to you.
Jag ska sända honom till er.
And when he is come,
och när han kommer,
he will not speak of himself.
Då ska han inte tala om sig själv.
But he will testify of me.
Han ska vittna om mig.
Clearly those passages make a distinction between the three persons.
Det är helt klart att dessa ställen gör en skillnad mellan de olika personerna.
Jesus spoke to his father and called him you.
Jesus talade till sin far och kallade honom du.
He was not praying to himself.
Han bad inte till sig själv.
And thus again he indicated that there are two distinct persons here.
Och återigen så visade han att det är alltså två skilda personer här.
And this distinction between the persons we must maintain if we want to maintain the Christian faith.
Och denna skillnad mellan personerna måste vi hålla fast vid om vi vill hålla fast vid den kristna tro.
Perhaps the clearest distinction found between the three persons of the Trinity, however,
and then kanske klaraste skillnaden mellan de tre personerna i gudomen,
is found in what we call the opera intra of God.
Finns i det som vi brukar kalla för det inre verket hos Gud.
These are the works that happen within the Trinity itself.
Det är alltså det verk som äger rum inom treenigheten själv.
The Father has begotten the Son.
Fadern har fött sonen.
And the Son is begotten of the Father.
Och sonen är född av Fadern.
And the Holy Spirit is breathed out by the Father and the Son.
Och den helige ande är utandad av Fadern och Sonen.
He proceeds from the Father and the Son.
Han går ut ifrån Fadern och Sonen.
This certainly also makes it very clear that we are dealing here with three distinct persons who act on each other.
Och så det här gör det helt klart att det är frågan om tre skilda personer som handlar i relation till varandra.
I also, before the close of this session, wanted to finish the subject of the evil spirit.
Innan vi slutar denna lektion idag så vill jag också gå in på ämnet onda andar.
The existence of evil spirits is often denied in our time.
I vår tid förnekar man ofta att det finns onda andar.
The famous German theologian Rudolf Bultmann, for example,
så säger till exempel den berömde tyske teologen Rudolf Bultmann,
that it is simply impossible for modern men to believe in spirits.
Att det är helt enkelt omöjligt för en modern människa att tro på andar.
Because we know now that all things that happen in this world have a natural cause.
Vi vet ju nu, säger han, att allt som händer här i världen har en naturlig orsak.
Long ago, Dr. Martin Luther said,
för länge sedan sa Dr. Martin Luther,
that men always believe that they have found efficient causes when they have found only instrumental causes.
That människan tror alltid att man alltid har found efficient causes.
Har funnit, ja,
cause that really produces.
Ja, effektiva orsaker när man har upptäckt bara förmedlande orsaker.
They say, for example, that we don't can't believe in evil spirits anymore.
Säger, till exempel, vi kan inte längre tro på onda andar.
Because we know now that diseases are caused by germs.
För vi vet ju nu att sjukdomar orsakas av bakterier.
Bakterier.
And therefore they can't be caused by evil spirits.
Och därför kan de inte ha orsakats av onda andar.
And that, of course, in itself is not much of a logical argument.
Men det där är ju inte ett särskilt logiskt argument.
But certainly also the people of the Bible knew that there was a difference between instrumental causes and efficient causes.
Det är helt klart att också Nya Testamentets människor förstod skillnaden mellan de verkliga effektiva orsakerna och de förmedlande orsakerna.
That's made very clear by the book of Job, for example.
Det blir ju helt klart av Jobs bok, till exempel.
We can believe that Job's boils were caused by germs.
Vi kan tro att bölderna som Job fick orsakades av bakterier.
And still say that Job's disease was caused by the devil.
Och ändå säga att hans sjukdom orsakades av djävulen.
The book of Job teaches us, for example, that the devil robbed Job of his children.
Så säger ju Jobs bok att det var djävulen som tog ifrån honom hans barn.
But it was also a whirlwind that took the children of Job away.
Men det var också en virvelvind som tog barnen bort.
The Sabaeans stole Job's cattle.
Och det var Sabaeerna som stal hans boskap.
But the devil was the one who brought this about.
Men det var djävulen som orsakade detta.
And Job says the Lord gave and the Lord has taken away.
Och Job säger Herren gav och Herren tog.
So it's possible to say the Sabaeans took away Job's cattle.
Så det är alltså möjligt att säga att det var Sabaeerna som rövade bort boskapen.
The devil took away Job's cattle.
Att djävulen tog bort boskapen.
And God took away Job's
cattle. Och att Gud tog bort boskapen.
All three statements are in perfect agreement with the Bible.
Alla tre påståendena är bibelenliga.
And so we could say Job's boils were caused by the devil.
Och så kan vi säga att Jobs bölder orsakades av djävulen.
We could say they were caused by bacteria.
Vi kan säga att de är orsakade av bakterier.
And Job himself said, the arrows of the Almighty are within me.
Och Job själv sa det att den allsmäktiges pilar är inom mig.
So the discovery of germs certainly has not outmoded the existence of evil spirits.
Så upptäckten av bakterier har alltså inte gjort talet om onda andar omodernt.
And everyone who thinks logically ought to see how foolish such an argument really is.
Och var en som kan tänka logiskt bör ju inse hur dåraktigt ett sånt argument är.
The Bible teaches us that of the evil spirits, that they were not created as evil spirits by God.
Bibeln lär oss att de onda andarna, de har inte skapats av Gud så som onda andar.
Everything that exists outside of God was created during the 6 days of creation.
Allting som existerar vid sidan av Gud skapades under de sex skapelsedagarna.
At the end of the 6th day, everything was still very good.
I slutet av de sex dagarna var allting alltjämt mycket gott.
But the Bible tells us that there were some angels who sinned.
Men Bibeln lär oss att det var några änglar som föll i synd.
It says that there were some angels who did not keep their beginning.
Den säger att det var några änglar som inte stod kvar i sin begynnelse.
The word could also be translated, they did not keep their rule.
Det kan också översättas, de blev inte kvar i sitt regemente.
But at least it indicates that once upon a time the good angels had something which they lost.
Men det visar i alla fall att de goda änglarna,
att
de onda änglarna hade en gång någonting som de har förlorat.
And when Jesus says the devil abode not in the truth.
Och när Jesus säger att djävulen bor inte i sanningen.
He clearly indicates that there was a time when he was in the truth.
Då visar han därmed att det fanns en tid när han var i sanningen.
From which he departed then and became a liar.
Från vilket han har sedan avvikit och blivit en lögnare.
The question, however, that is often asked today is the question regarding devil possession.
Men den fråga som man ställer idag, det är alltså frågan om djävuls besättelse.
This subject has become very, very popular in America.
Detta ämne har blivit mycket populärt i Amerika.
Through some of the books that have been novels that have been published there in the past few years.
Genom en del böcker och noveller som har publicerats på sistone.
I don't know, for example, whether the novel The Exorcist was translated into Swedish.
Jag vet inte om novellen Exorcisten har översatts till
svenska. Or whether
you
had that movie here in Sweden.
Men förvisso har vi haft den filmen också här i Sverige.
I noticed that in the yesterday's paper there was an advertisement of the movie The Omen.
Ja, jag såg i gårdagens tidning att det fanns en annons för filmen Omen,
which is an American movie dealing with this subject of the evil spirit.
Som är en film i Amerika som handlar just om det här ämnet onda andar.
But here again, modern theology often says that devil possession is impossible.
Men här säger nu moderna teologer om igen att djävulsbesättelse är något omöjligt.
Most of them believe there are no devils at all.
De flesta av dem tror att det finns inga djävlar alls.
Even if there are devils, they cannot possess men.
Och även om det skulle finnas djävlar så kan de inte besätta människor.
They say that Jesus simply thought that people were devil possessed.
Man säger att Jesus trodde bara att de var besatta av ondan av djävulen.
Because that was a common superstition of that time.
Eftersom det var en vanlig övertro på den tiden.
And Jesus too was joined in that superstition.
Och att Jesus också var ett offer för vidskepelse.
And if the people who were possessed by devils in the Bible were cured at all,
och om de människor som var besatta av djävulen överhuvudtaget blev botade,
the cure was only psychological.
Så var det i så fall bara en psykologisk botande.
They thought the devils were cast out.
De trodde att djävulen hade kastats ut.
And so they were no longer under the influence of these wrong notions.
Och då var de alltså inte längre under inflytande av denna felaktiga uppfattning.
Other modern theologians who are not quite as radical,
men andra moderna teologer som inte är lika radikala,
say that Jesus knew that there was no such thing as devil possession.
Säger att Jesus kände själv till att det fanns ingenting sådant som djävulsbesättelse.
But he knew that the people believed that there were devil possessed people.
Men att han visste ju att människor trodde att det fanns djävulsbesatta.
And he accommodated himself to those false views.
Och därför anpassade han sig till dessa falska uppfattningar.
But the Bible says that there was no deceit in Jesus' mouth.
Men Bibeln säger ju att det fanns inget svek i Jesu mun.
And the Bible clearly says that these people were devil possessed.
Och Bibeln lär så klart att dessa människor var verkligen besatta av djävulen.
Sometimes it is said that devil possession is just another word for insanity.
Nu säger man ibland att djävulsbesatthet är bara ett annat ord för sinnessjukdom.
But in the stories of devil possession in the Bible,
men i de berättelser i Bibeln som berättar om djävulsbesatthet,
there is only one that has clear indications of insanity.
Så är det bara ett enda ställe som kan visa mot sinnessjukdom.
And that is the example of the Gadarene demonia.
Och det är texten om den besatte i Gadarenernas land.
In the other cases, the symptoms are either not described.
I de andra fallen så är antingen symptomen inte beskrivna.
Or the symptoms are purely physical.
Eller då är symptomen helt fysiska.
With the exception perhaps of the boy who was possessed by devils,
möjligen med undantag för den pojke som var besatt av djävlar,
who seems to have all the symptoms of epilepsy,
som tycks ha alla symptom på epilepsi.
But it's very clear from the Bible that we must be careful to distinguish between mental illness and devil possession.
Men det är klart från Bibeln att vi must be clear to distinguish. Ja, vi måste klart skilja mellan sinnessjukdom och djävulsbesatthet.
Because in the Bible sometimes a devil possessed person was only dumb.
Ty enligt Bibeln så var den djävulsbesatte personen ibland endast stum.
And that certainly cannot be called a mental disease.
Och det kan man inte påstå vara sinnessjukdom.
In fact, in the Roman Catholic practice of exorcism,
i den romersk-katolska bruket av exorcism,
it is demanded today,
krävs det idag,
that before the bishop will grant permission for an exorcism to be performed,
att innan biskopen kan ge tillstånd till en exorcistisk akt,
the person who is supposedly possessed,
så måste den person som man tror är besatt,
must be first examined by a medical doctor,
först undersökas av en läkare,
and then by psychiatrist,
och sen av en psykolog,
to determine that there is no natural cause for the condition,
så att det kan avgöras att det inte finns någon naturlig orsak till hans tillstånd.
And only then will the bishop give permission for the exorcist in the diocese to perform an exorcism.
Och först därefter får biskopen ge tillstånd till exorcisten inom hans biskopsdöme att utföra djävulsutdrivningen.
For people who believe the Bible,
men för människor som tror Bibeln,
there is really only one position that you can take in regard to devil possession.
Så finns det bara en inställning man kan inta när det gäller djävulsbesatthet.
We must believe that there are devils, first of all.
Vi måste först och främst tro att det är djävlar.
We must believe that in Jesus' time people really were possessed by devils.
Vi måste tro att på Jesus tid fanns det verkligen människor som var besatta av djävlar.
Christians, therefore, who want to be loyal to the Bible must believe that there is such a thing as devil possession.
Och kristna som vill vara trogna Bibeln måste därför tro att det finns en sån sak som djävulsbesatthet.
And that Jesus really did cast out devils.
Och att Jesus verkligen kastade ut djävlar.
It would also appear from the words of Jesus in Luke 11:19.
Och det visar sig också av Jesu ord i Lukas 19.
By whom do your sons cast them out?
Yes. Var med driver edra barn ut djävlar.
That those words seem to imply that exorcism could be performed by non-Christians.
De orden ser ut som om icke-kristna kunde utföra exorcism.
Another question that is not so easy to answer.
En annan fråga är inte så lätt att besvara.
Is there such a thing as devil possession today?
Finns det en sån sak som djävulsbesatthet idag?
During the past year I made a special study of this subject.
Under de sista åren har jag gjort en särskild efterforskning i detta ämne.
Because I had to deliver a series of lectures on the subject of the occult at the seminary.
Jag fick nämligen uppdrag att hålla en rad specialföreläsningar över okkulta ting vid vårt presseminarium.
And I am personally convinced that there is still such a thing as devil possession today.
Och jag är personligen övertygad om att det alltjämt idag finns någonting sådant som djävulsbesatthet.
Dr. Martin Luther was convinced of this.
Och Martin Luther var också övertygad om det.
It is said that Bugenhagen actually cast out a devil.
Det sägs att Bugenhagen i verkligheten stängde ut en djävul.
Luther himself did not entirely approve of that.
Luther själv kunde inte helt gå i god för det.
Because he said that we have no command from God to cast out devils.
Han sa att vi har ingen direkt befallning från Gud att kasta ut djävlar.
But he did say we could certainly pray for a person who is possessed of devils.
Men han sa vi kan förvisso bedja för en person som är besatt av en djävul.
And ask God to heal him.
Och be Gud att han ska bota honom.
If any of you are interested, especially in this subject.
Om någon av er är särskilt intresserad i detta ämne.
I would suggest that you read the book by Malachi Martin.
Så vill jag rekommendera att ni läser en bok av Malachi Martin.
Malachi Martin is a Roman Catholic priest.
Malachi Martin är en romersk katolsk präst.
Who has made a special study of devil possession.
Som har gjort en special studium av djävulsbesatthet.
The title of his book is Hostage to the Devil.
Och boken heter Hostage to the Devil.
It contains much false doctrine.
Den innehåller mycket falsk lära.
But at the same time it contains some very interesting evidence.
Men samtidigt innehåller den en hel del intressanta vittnesbörd.
Which points to real devil possession.
Som visar på verklig djävulsbesatthet.
One problem that I have not solved for myself.
Ett problem som jag inte kunnat lösa för mig själv.
Is that how it is possible for a Roman Catholic priest to cast out devils.
Är hur det är möjligt för en romersk katolsk präst att kasta ut djävlar.
And for heathen priests in heathen countries to cast out devils.
Och för hedna präster i hedna länder att kasta ut djävlar.
And I suppose we can never really answer those questions until we have some kind of microscope that can examine for devils.
Och jag är säker på att vi kan inte helt avgöra den frågan förrän vi får det slags mikroskop som kan fånga in djävlar.
It may very well be that a devil leaves not because he has been cast out.
Det kan mycket möjligt vara så att en djävul sticker iväg, inte därför att han kastades ut.
But because it suits his purpose to leave.
Utan för det passar hans syfte att ge sig av.
And to give man a false support for false doctrine.
Och så får människor att stödja falska läror som hedendom eller katolsk teologi.
Well, this is not very much on the subject, but this is all I'm going to say for today.
Det här var inte så mycket i detta ämne, men det är allt jag skulle säga idag.